Du lyssnar på Expressens podcast Hockeypuls med mig, Adam Johansson. I veckans avsnitt.
Jag gick upp till Färjestad och frågade om jag skulle... Jag jobbade som idrottslärare samtidigt då, så då gick jag upp och frågade om jag skulle få förlängt kontrakt. När vi avvaktar och ser hur det går, sa de. Och då blev jag lite sur, för de kände ju mig. Jag hade ju både spelat och tränat där i många år. Och så ringde Modo och Eklöv ringde då. Och då bestämde jag mig att det vore lite spännande att se vad de gör där uppe, i och med att de får fram så många talanger. Hockeyns Maradona.
Nej, men nu övertygade du, va?
Nej, han kunde ju, ingen kunde ju putta kullen. Han hade ju arslet ner i isen när han åkte. Blick för spelet. Skjuta högt, skjuta lågt. Titta aldrig på pucken, titta på nätet. Nej, han hade allt. Ja, det var vi tvungna att säga för att injuta mod i spelarna. De tyckte ju också att det här var lite jobbigt naturligtvis. Va? Så det var ingen kaxighet så, utan det var för att injuta mod i spelarna. Zlatan har väl, är ju en fantastisk fotbollsspelare. En riktig individualist. Den bästa kanske vi någonsin har haft. Va? Men han blir 40 år nästa år. I Milan får han stå där uppe och där har han bra medspelare. Så jag tror inte vi blir något bättre. Ja, jag har haft en jävla tur. Det är ju så. Det är ju fått hålla på med det roligaste man vet. I så många år. Det är ju bara att tacka.
SM-guld med både AIK och Färjestad. Men det var ju i Örnsköldsvik det skulle resas en staty av Per Bäckman. Och när han själv drömmer sig tillbaka, då är det just på tränarbänken i Kempehallen han står. Det där livet inom ishockeyn är numera ett avslutat kapitel. Men tro inte för den sakens skull att färgstarke Bäckman slutat tycka och tänka om samtiden. Eller att det enorma idrottsintresset svalnat.
Nej, det har jag mycket tid för, så jag missar ingen kväll här. Det är det som är räddningen nu. Vinterstudion, hockeymatcher och fotboll.
Du låter ju som ett riktigt tv-freak.
Ja, det är jag.
Vad säger du allra helst då?
Vinterstudion tycker jag är ett fantastiskt program. Det är en fin lördag då. Och sen kommer hockeyn klockan 3 och så V75 på det. Och så lite mer hockey. Så det är...
Ja, du har ju ett fullsmäckat schema under helgerna.
Ja, det är tufft på helgerna.
Men du, Pelle, om du ser hockey, vad ser du allra helst då?
Nej, jag ser både SHL och Allsvenskan.
Och försöker hålla dig up to date alltså?
Absolut.
Vad tycker du om det vi ser idag då? Svensk ishockey, om vi ska ta hela smeten, SHL och Allsvenskan och det du följer. Vad tycker du om där vi är just idag, 2020?
Jag tycker väl matcherna är lite ensidiga. I stort sett ser de exakt likadana ut allihopa. Först gnuggar ena laget 40 sekunder i anfallszon. Och sen är det dags för de andra att gnugga i 40 sekunder.
Ganska enformigt med andra ord.
Ja, det tycker jag. Det är få variationer i matchen. Oavsett vad man tittar på.
Och vad beror det på?
Ja, det är den moderna hockeyn. Kör och jaga.
Okej. Okay. Det låter som att du inte är ett fan av den moderna hockeyn.
Nej, det är jag inte.
Okej, okay, vad beror det på då? Att du inte gillar det du ser?
Nej, det... För det första så tycker jag att dagens spelare har för lite krav på sig. Man är nöjd om man gör en dragning. Sen det här med att tänka hockey. Jag är ju uppfödd med Arne Strömberg och på den tiden. Där vi var tvungna att tänka lite grann, inte bara tuta och köra. Det har precis som försvunnit i dagens hockey, tycker jag.
Ja, det är ju många som pratar om att det är fart, fart, fart och de här lirarna har försvunnit. Är det en Nej, du lät som att du inte höll med där.
Ja, lirarna har väl inte försvunnit. Det finns många tekniska spelare idag, men just... De här tänkande centrarna som är bra både hemåt och bakåt, de finns ju inte längre, tycker jag. Det är svårt att hitta en bra center i SHL idag som kan både och. Det är så många spelare som de kan en sak, sen är det stopp. De här kompletta spelarna ser man aldrig nästan. Men samtidigt, vi måste ju komma ihåg, vi får inte ha så stora krav. Det fattas ju en 350 spelare idag.
Exakt. Så var det inte förut. Då såg vi de bästa ishockeyspelarna inom Svea rike.
Exakt.
Nu är de flesta i NHL, AHL, KHL eller andra delar av Europa.
Ja, vi har ju blivit utarmade. Så de ska vara glada, de som får spela i SHL idag.
Men att det saknas kompletta centrar, som du uttrycker. Vad är det en konsekvens av att vi inte får se dem, utan att det kanske är lite för mycket strömlinjeformat?
Ja, jag tror att det är den här egoismen idag. De unga spelarna, de tänker bara på sin poängskörd och de bryr sig inte om det hårda jobbet typ i egen zon och markera och ta rätt position, och det är inte lika roligt.
Men tror du inte att det är egenskaper som också värderas av NHL-klubbarna och andra europeiska organisationer som kanske tittar på svensk ishockey? Jag tror inte det bara är att man tittar på poängen då, utan det är många andra egenskaper som man också värdesätter högt.
Absolut, visst är det så. Men jag kan inte hitta någons. Det var ju länge sedan de värvade någon center i NHL. Det har ju varit mest backar sista tiden.
Men vad skulle du säga skiljer allra mest från dina aktiva år? Nu var du ju spelare på framförallt 70-talet och coachade från 80 till mitten av 10-talet. Du har ju varit med en väldigt, väldigt lång period.
Ja.
Och kan ju se trenderna i svensk ishockey. Så vad är det som gör att vi är just där vi är idag?
Nej. Spelarna är bättre tränade idag. Precis som vi var inne på. Det går fortare allting. Men det man saknar, det är ju den här, hur ska man förklara, att jag tror inte, det värdesätts inte lika mycket typ. Jag kan ju jämföra med när jag hade Jörgen Jönsson då. Man var ju helt nöjd när han tog det hela ansvaret då. Han var ju lika mycket egen zon som anfallszon. Det spelet värdesätts inte idag, utan idag är det speed. Och tekniken är ganska bra på många. Det är den stora skillnaden tycker jag.
Ja, men sådär ja, Pelle Bäckman i Max Puls stolen. Och vad innebär det? Jo, det är så att veckans gäst ska få svara på 4 snabbfrågor där han inte får någon betänketid. Och sedan så är det så att jag har skissat fram några fördomar om dig, Pelle. Kanske främst som tränare, men det finns även några element som berör dig som människa. Då får du helt enkelt bestämma om du vill förkasta de här teorierna eller om du vill bekräfta dem. Men vi inleder väl med snabbfrågorna, va?
Mm.
Bästa tränaren i Hockeysverige?
Bulan Berglund.
En okänd talang?
Bra i tennis.
Bästa spelaren du tränat?
Håkan Loob.
En spelare du önskar att du inte hade haft i något av dina lag?
Den var svår. Ja, den får jag nog hoppa, tror jag.
Du väljer att passa på den?
Ja.
Ja, det är lite småfekt, måste jag säga.
Ja, det är, men då måste man, jag har ju tränat så många lag.
Ja, det är 100-tals spelare också.
Ja, det är ju det.
Men det måste ha funnits något rötägg.
Ja då, det har jag haft. Många, men vilket är största rötägget?
Du kan väl bara nämna några som du inte har tyckt om då?
Jag hade en i Oskarshamn. Han ville bara plocka potatis när vi skulle träna. Han bodde på en gård i Visserum där. Han var inte så rolig att göra med. På den tiden hade de inget betalt heller. Så. Han tränade inte så ofta. Han var tvungen att sköta gården. Det var väl ingen höjdare.
Men nu snackar vi början av 80-talet när du inledde din tränarkarriär och är spelande tränare där också.
Precis. Så det var ingen bra start på tränarkarriären när man kom från Färjestad.
Så bonden i Oskarshamn nämner vi
ja,
här?
Ja.
Okej. Du, är du redo för att få lite fördomar skickat mot dig?
Ja då.
När du tänker tillbaka på din tränarkarriär, då ser du dig själv stå på tränarbänken i Kempehallen aggressivt tuggande på V6 iklädd en trygg hansapolo och svart kavaj.
Stämmer.
Är det så?
Stämmer.
Just att det är modåren som sitter så starkt kvar hos dig. Varför det?
Nej, jag trivdes fantastiskt bra där. Det var ju, det påminner lite om min födelseort Surahammar. Det var bara skorstensröken var lite större där. Det var enkelt och bra människor runt omkring laget. Och jag fick bestämma.
Det var det viktigaste. Nej, men de där åren, jag menar, du hade ju vunnit 3 SM-guld innan under din tränarkarriär. Men blir han då kvar i Örnsköldsvik i hela 4 år? Det är ganska lång tid för att vara en ishockeytränare. Även på den tiden.
Ja, det var det ju.
Vad var den främsta anledningen, skulle du säga?
Nej, första året då, vi hade ju inga pengar i Modo just. Så fick jag ta upp en 7-8 juniorer där och sen följa deras utveckling. Det var ju fantastiskt stimulerande.
Ja, jag är lite nyfiken faktiskt på varför du valde Modo vid den tidpunkten. För du kommer ifrån ett SM-guld med Färjestad. Och dessutom så har du blivit utsedd till elitseriens bästa tränare den säsongen. Så, så varför lämna mäktiga Färjestad för Modo som hade missat slutspelet året innan också?
Jag gick upp till Färjestad och frågade om jag skulle, jag jobbade som idrottslärare samtidigt då, så gick jag upp och frågade om jag skulle få förlängd kontrakt. När vi avvaktar och ser hur det går, sa de. Och då blev jag lite sur, för de kände ju mig, jag hade ju både spelat och tränat där i många år. Och så ringde Modo, och Eklöf ringde då. Och då bestämde jag mig att det vore lite spännande att se vad de gör där uppe, i och med att de får fram så många talanger. Och sen försökte väl Färjestad när det gick så bra då för oss att få till en förlängning. Men då hade jag bestämt mig för länge sedan och lovat Walker då. Men jag skrev bara ett år, för man vet ju inte hur det ser ut där uppe i mörka Norrland. Det hade man ju aldrig varit. Jag hade bott på Fokus en gång när jag var spelare där då, med Färjestad. Men det blev väldigt bra.
Absolut. Men du bestämde dig alltså innan guldet hade bärgats i Karlstad att du skulle upp till Örnsköldsvik?
Ja, det var runt jul jag bestämde mig.
Och vad var det som lockade med den uppgiften? Nu nämnde du ju att ni lyfte upp juniorer, men det var väl också en konsekvens av att ni inte gick så bra. För den hösten och fram till jul så är ni väldigt långt ner i elitserietabellen.
Ja, vi låg sist. Jag var ju van vid Färjestad-spelet och med disciplin och kunna stänga matcher och så här. Men där kunde vi leda med 4-2 och förlora med 5-4. Och alla var lika glada och nöjda ändå när man gick Storgatan fram. Bra spel, sa de. Men vi fick inga poäng. Så det tog ett fram till jul innan de förstod att det var viktigt att vinna.
Men så du menar att det var klapp på ryggen trots att ni upplevde en väldigt negativ spiral?
Ja, det var ingen gnäll i varje fall.
Men det hade du önskat kanske? Alltså med tanke på den tränare du var?
Ja, man var ju förberedd på att det skulle bli lite grann. Men de hade tålamod med Pirre och mig då, så vi fick jobba på.
Och sen
det var
slut,
ju roligt.
Och sen till slut kom ju vändningen också. Men där måste man väl peka på förtroendet från Åke Eklöf, att han inte lämnade åt sidan där och bestämde sig för att gå i en annan riktning, utan han backade upp er.
Det gjorde han verkligen. Han ska ha all heder av det.
Minns du den perioden när det stormade lite?
Ja då, det gjorde jag. Det var ju kämpigt naturligtvis, va. Men samtidigt så tyckte väl de att vi hade så många unga spelare då, så de förstod väl kanske att det skulle ta lite tid innan vi fick ordning på det.
Men det låter ju som att du försökte implementera någon slags kravbild också. Att det var resultaten som räknades.
Ja visst, vi kunde ju inte bara spela trevlig hockey. Vi var ju tvungna att vinna matcher. För annars blir det ju inget roligt med idrott. Elitidrott går ut på att vinna.
Och hur lyckades du med det?
Jo, vi fick in en disciplin bland spelarna sen. Vi behövde inte spela sämre hockey med puck för det, va? Men man var ju tvungen att förstå att man måste ha en bra organisation och försvara sig bra när motståndarna pucken. Och till slut så blev det ju roligt när de såg att vi kunde vinna matcher och stänga matcher.
Jag tror inte direkt att det är så många som lyssnar på det här som har tre SM-guld i ryggsäcken som tränare. Så kan du försöka förklara från din position vad man gör när man börjar eftersöka disciplin och ordning och reda i försvaret och sätta grunderna? Var börjar man stans som ishockeytränare då?
Nej, man måste ha tydliga regler för varje spelare. De måste ha en roll. Och så måste varje spelare ta den rollen. Och på den tiden var det ju 3-5-or då, så alla fick ju spela ganska mycket ändå. Det kan ju vara värre idag när det är 4, när fjärde kedjan på 3 minuter per match. Så det blev väl ingen missnöje ändå direkt då. Sen måste man ju träna på det varje dag. Det är ju ett jäkla tjatjobb hela tiden. Och sen när de förstår då att det ena utesluter inte det andra. Man kan spela en rolig ishockey och trevlig hockey och ändå försvara sig bra. Det är inget motsatsförhållande mellan det.
Så egentligen börjar du med varje individ för att skapa ett starkt kollektiv?
Ja, jag har mycket individuella samtal varje månad.
Det känns som att där måste du ha varit lite av en pionjär. Jag tänker att, eller nu, jag var ju verkligen inte med på den tiden, men min uppfattning är ju att det är någonting som har börjat användas allt mer på senare dagar. Att det kanske inte var lika mycket existerande på 80- och 90-talet som vi ser nu.
Nej, det tror jag inte. Det var Kurt Einarsson som lärde mig det. Bandyprofeten, om just du kommer det. Ihåg, som tränar Baltic och landslaget. Vi hade mycket kontakt när jag bodde i Karlstad. Så jag lärde mig mycket av han.
Det var alltså där du snappade upp mycket som gick in i din tränarfilosofi. Det var inte från, jag tänker som Conny Evensson, tänkte jag spontant på att kan ha inspirerat dig mycket. Olle Öst Arne, och...
Jo då, det gjorde han väl. Han var ju, vi var ju aktiva tillsammans, men framförallt Arne Strömberg då. Vi blev ju kallade för ryggsäckshockey när jag spelade då, för han införde ju taktik och det var inte så vanligt på den tiden heller. Så han var en inspirationskälla och sen Kurt Einarsson.
Kan man kalla Arne den första riktiga hockeytränaren?
Ja, det tycker jag.
Jag tänker på det han gjorde med Tre Kronor också.
Ja då. Han var en skön människa.
Kanske den första som införde någon slags professionalism i ishockeyn också.
Ja, det kan man säga. Vi undrar om vi började träna på lördagar då. Det kanske var så. Det var ju ovanligt. Då tränar man ju 2 gånger i veckan eller något sånt där. Men han ville utöka träningen.
Så träna 2 gånger i veckan och spela en match? Det var 3 dagar
ja,
i veckan?
Eller två. Var det inte två? Två spelar man väl va?
Okay, så
torsdag, var... söndag eller något där.
Så 4 upptagna dagar i veckan som ishockeyspelare?
Ja, och så vill han lägga till någon dag där.
Och så jobb på sidan om?
Jajamensan.
Du använder fortfarande rakvatten?
Nej.
Okej, ett bestämt
har jag aldrig. Nej.
Det har du aldrig gjort?
Nej, inte rakvatten eller. Det har jag aldrig använt.
Det var ju verkligen snett på det, måste jag säga. Jag tycker att du alltid har, alltså när man tittar tillbaka på bilder och tv-klipp, väldigt välrakad.
Ja, välrakad är jag. Men vad menar du med rakvatten då?
Nej, men jag tänker det som, det är ju lite ironiskt med tanke på att jag aldrig har använt det, så jag vet ju inte riktigt funktionen ens. Men
jo, man har ju på någon balsam och sånt där, eller vad?
Ja, men det är det jag tänker. Efter att man har renrakat sig så på med lite rakvatten som luktar lite starkt alkohol typ.
Det stämmer.
Ja, så det stämmer ändå?
Ja då.
Jaha, och så då har jag 2 av 2 så här långt.
Ja.
Men du, spontant så tror jag att du har ett ganska mustigt skägg där som ligger och vilar.
Ja, nu har vi lite skäggväxt. Det har jag.
Men varför har du inte släppt fram?
Nu rakar jag mig inte så ofta som jag gjorde då. Nej. Man var ju tvungen att vara snygg. Vet. Man stod i bas. Så gott det gick.
Men du, hade ni slutspelsskägg på din tid?
Nej, juniorerna fick ju ingen skägg. Så det syndes inte i varje fall. Jag kommer inte ihåg.
När du spelade, då fanns inget grepp som var slutspelsskägg. Du tillhör den skara som tycker att Janne Andersson inte borde ta med Zlatan Ibrahimovic till EM.
Det stämmer det. Har du läst min blogg?
Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Jag vet ju att den har varit väldigt populär i stunder. Driver du den fortfarande förresten?
Ja då.
Ja, du gör det. Vad intressant. Ja. Då måste jag surfa in där efter podden. Jag trodde du hade lagt ner den faktiskt.
Nej då, jag kör på.
Okay, men
måste ha något att göra.
Så där har du skrivit om Zlatan och Janne?
Ja.
Jaha, och vad tar du för ställning här då?
Nej, men för det första så beundrar jag Jan Andersson. Det ser vi ju skillnad mellan coacher som Hamrén och Jan Andersson och Lagerbäck. Jag är ju för Lagerbäck och Jan Andersson. De som inte är så populistiska, utan de förstår vad, hur Sverige måste spela. Sen tycker jag att Zlatan har väl, är ju en fantastisk fotbollsspelare. En riktig individualist. Den bästa kanske vi någonsin har haft. Va? Men han blir 40 år nästa år. Och jag tror inte Sveriges landslag blir något bättre med han. Vi måste ha 10 spelare som underkastar sig försvarsspelet. Och i Milan då får han stå där uppe och där har han bra medspelare. Så jag tror inte vi blir något bättre.
Men det är ju en fotbollsspelare som leder skytteligan i Serie A i en klubb som har varit på dekis under väldigt, väldigt många år.
Absolut.
Så nu skulle han kunna tillföra en hel del.
Ja, det beror ju på om man kan komma in de sista 20-30 minuterna om man accepterar en sån roll.
Men går det inte att hitta Zlatan och övriga landslaget i en fungerande symbios?
Ja, det kan ju gå i och för sig, va? Men jag tror inte han vill underkasta sig den symbiosen, om jag känner han rätt. Men det kanske jag inte gör.
Nej, men man upplever en stor mognad hos honom på senare år också. Jag håller inte riktigt med om att han är en individualist. Titta på hur många titlar han har vunnit med olika klubbar också. Det är ju ett bevis på en framgång på ett annat plan än på det individuella också.
Jo, man kan aldrig ta från hans fotbollskunskaper. Det är helt omöjligt. Det är en fantastisk fotbollsspelare. Det han gör just nu i den åldern, det är också imponerande, va? Men i och med att han en gång har tackat nej till landslaget. Han har smutskastat landslaget. Han har smutskastat Janne Andersson. Så jag förstår inte riktigt varför han åkte dit, Janne.
Men är det inte för att gjuta olja på vågorna och se att okej, det här kan faktiskt vara en kvalitet som gör att vi tar oss långt igen?
Jag tror att han enbart var bitter att inte Janne ringde han 10 gånger när han inför VM förra gången då. Han var bara bitter för det.
Men ska inte en kompetent tränare oavsett idrott få det att fungera på ett kollektivt och individuellt plan?
Absolut.
För de största stjärnorna måste ju få vara just stjärnor i ett lagbygge.
Det ska de vara, men de måste samtidigt underkasta sig lagets organisation. Det gick inte så bra på Hamrens tid, om jag inte kommer ihåg helt fel.
Nej, det gjorde det i för inte. Det var 2 mästerskap de tog sig till. Men då var ju också landslaget något helt annat än vad man ser idag. Med Dejan Kulusevski, Emil Forsberg, Mattias Wanberg på väg upp, Victor Nilsson Lindelöf. Det går att nämna flera här som har en kvalitet som man inte alls såg under Hamrens dagar runt om Zlatan också.
Jo, vi har ju lite unga spelare på gång, va? Men vi har inget mittfält. Fyrbackslinjen, okej. Okay. Så skulle vi börja, vi tummar ju på reglerna en gång där mot Portugal. När pressen krävde att alla de här individuellt skickliga spelarna skulle spela tillsammans. Och då såg vi hur det gick. Ska vi in en till nu då? Är det inte bättre att bygga vidare på de här unga?
Men det verkar som att du följer landslaget och ser matcherna.
Absolut, jag missar inte en sekund.
Okej, du är en stor fotbollssupporter också.
Det är jag. Jag är en sportfåne.
Men du Pelle, hur gjorde du när du märkte att okej, här har vi en kille som kanske inte faller in i ledet på samma sätt som övriga? Vad försökte du göra då för att den personen skulle förstå syftet med att tillhöra just det laget du förfogade över?
Man kan inte kräva allting av alla spelare. En del är bra att göra mål, en del är bra att slå ner folk framför buren och sådär. Så det är bra om man har betyg 5 i någonting som Zlatan har. Men man kan inte ha 1 i allt annat, då blir det svårt. Utan de måste liksom underkasta sig lagets idé och spela och försvara sig. Och det är ju därför Marcus Berg spelar till exempel då. För han gör ett hästjobb i styrningen när motståndarna har bollen. Och bollen och pucken, den har du inte mer än 15 sekunder på match. Då förstår man vad allt annat betyder, vad man måste göra. Och då kan man inte ha hål i laget. Då blir det svårt.
Ser du någon i hockeyns värld, kanske under din aktiva karriär främst då, som är Zlatans motsvarighet? Alltså kanske inte på den nivå såklart, det är ju ingen. Men där du har behövt ja, men, buktas och tampas och haft problem med någon?
Nej, problem vet jag inte, men det är väl klart. Jag pratar mycket med Håkan Loop som jag tycker är den bästa spelaren jag har tränat. Han vill ju åka och jaga pucken i anfallszon. Han vill ha fart hela tiden. Och så jag ställde i mitten bara. Då kan du ju stå där och till slut så vinner vi pucken i mittzon någon gång. Och sen har du ju, då har du inte offrat någon energi. Då blir det ju livsfarlig varje kontring vi får. Och när de kommer underfund med det och sparar den här energin till något vettigare, då blir de ganska nöjda.
Trots att du coachat och hjälpt klubben i en mentorroll, så har du alltid haft lite svårt för Vik.
Ja, jag är född i Surahammar. Vi har hatat Vik sedan man blev född. Storebror.
Och än idag har du de känslorna?
Nej, det har jag inte.
Okej, okay, så då stämmer den alltså inte?
Nej, den stämmer.
Okej. Okay. Men med tanke på din Surahammar-koppling så finns ändå ett litet agg mot Västerås och Vik.
Ja, mina polare i Sura var inte glada när jag tränade Vik. Jag tyckte de var förkastligt hur jag kunde göra det. Och det var ju aldrig någon Sura-spelare som gick till Västerås fast vi har fostrat många. Ja, det var väl Salo då. Det var väl den enda. Men Stisse Johansson, Nille Skilström, Sura Pelle, jag och Janne Westberg. Jag kan räkna upp många. Ingen gick till Västerås.
Men varför valde du att aldrig representera dem under karriären?
Jag var inne och provspelade en gång, kommer jag ihåg, när jag var 15 år. Men det blev ju ingenting. Nej, de var väl inte så intresserade av oss från bruket.
Det var någon slags storstadsmentalitet som även gick över ishockeyklubben.
Precis, det var som Färjestad var i tag där. Alla duktiga grumsare, det vet jag, i Labråten, Willy Lindström, Sten, de gick ju aldrig till Färjestad. Så bruksmentaliteten, den är svår att rubba, vet.
Absolut. Men att du ändå valde att coacha dem i början av 00-talet. Och sen har du varit inne i, som jag nämnde, i en mentorroll också på 10-talet.
Jo, man hade väl lite hemlängtan då. Så det. Och då var det ju lite spännande också. De hade ju just kommit upp i Allsvenskan och ville etablera sig där. Då. Så det kändes bra.
Nu bor du också i Västerås, men är det inte så märkligt att inte Västmanlandshockeyn ligger längre fram? Jag tänker på dels med storleken på staden som Västerås har och intresset som finns kring Vik. Sen finns det väldigt många klubbar runt omkring som skulle kunna funka som samarbetsklubbar i mångt och mycket. Men det känns som att det är en del som finns att förbättra där, om man uttrycker sig milt.
Ja, det är milt sagt. Västmanland har blivit U-land tyvärr. Det finns ju i stort sett, ja, det är väl ett juniorlag, det är ju Vik. Sen så gamla fina klubbar då som min Surahammar och vi har ju Köping, Arboga. Fagersta hade två klubbar, Skogsbo och Fagersta i division 2 på min tid. Avesta var bra. Nej, vi har tappat otroligt mycket.
Du säger ändå vi.
Ja, Västmanland.
Du upplevs ju, åtminstone från mitt håll, som en person som gärna slår ett slag för en lilla människan, om man uttrycker sig så.
Stämmer.
Att du är på, ja, men landsbygden och småorternas sida och helst inte kanske beblandar ibland storstadsklubbarna och den typen av filosofi.
Nej, jag beundrar Degerfors. Måtte de ta en poäng i sista matchen. Men tänkte Degerfors 12 000 invånare och kan gå upp i Allsvenskan. Det är en bragd. Vad roligt att det inte bara pengarna som betyder någonting.
Verkligen. Men vad grundar sig det i? Nu har du ju för sig haft storstadsklubbar som Frölunda, AIK, Malmö. Men du har ju skördat som mest framgångar kanske på andra håll och kanter förutom guldet med AIK. Då. Men vad skulle du säga att den här mentaliteten härstammar ifrån?
Surahammar. Naturligtvis. Det är ju, nej, men vi slog oss fram genom idrotten där på ett litet. Vi hade ju fantastiskt många duktiga hockeyspelare och sen utmanade de större klubbarna. Det var ju fantastiskt. när vi, man som pojklagsspelare åkte in och slog Västerås. Då var lyckan stor. Det var lika när man var i Modo med, va? Vi mötte Djurgården och de här stora, lite märkvärdiga klubbarna.
Lite märkvärdiga, hur menar du då?
Jo, men det har väl alltid varit så att vissa klubbar är lite märkvärdigare än andra. Och sen är det de som får slåss med lite mindre medel och försöka vinna på annat sätt än med pengar.
Vilka är de märkvärda idag, tycker du?
Nej, det finns väl inga sådana direkt som det var förr. Det var ju stora ledare förr då som man såg. Ja, vi hade ju Glennert i Färjestad, var ju en stor ledare, till Stig Svensson i Öster. De ledarna finns ju inte längre.
Men det var väl kanske därför du blev populär uppe i Örnsköldsvik också. Du pratade ju som att det skulle resa statyer av dig efter att du lämnade 2001. Men just att du anammade deras tänk i mångt och mycket.
Det stämmer, vi kom väldigt bra överens. Och
efter förlusten i match 4 i Gävle 1999 så sa du inte ett knyst i bussen på hela vägen hem till Övik.
Kan nog stämma.
Du minns inte riktigt?
Nej, men det är inte helt omöjligt. Men mitt så dålig förlorare som jag är så kan nog det stämma bra. Det har nog bara blivit tok om jag sagt något.
Grämer, eller jag förstår att du grämer dig, men hur mycket grämer du dig idag?
Ja, jag kan fundera på den förlusten fortfarande. Vi gjorde ju en fantastisk säsong då. Då hade vi byggt upp någonting under 2 år då. Och nej, det var andra året det här. Ja,
precis,
visst, under 2 år.
Ja, 1903 poäng i grundserien, ja. Och slaktade allt och allihopa.
Ja, släppte in 100 mål på 50 matcher. Så vi var bäst i allting. Och sen tyckte vi att de svåraste motståndarna var i Frölunda och Malmö i kvart och semi. Så han slog vi ut där och Brynäs kom lite bakifrån. Tror vi ledde med 4-2 där uppe. Och 5-3 också kanske. Tror jag. Men sen sköt ju Bisse 3 mål där då.
Bisse som slänger in framför mål. Där är Jost. Nu kan det hända saker. Det är Molin. Molin spelar. Bisse där i mål. Molin spelar. Bisse där i mål. Det är 6-5. Och tiden är 19:28.
Så då försvann ju guldet trots att vi hade chansen hemma.
Men infann sig någon slags hybris i laget?
Nej, det gjorde det definitivt inte. Det tycker jag inte. Men ja, det där har man funderat mycket på vad man har kunnat gjort annorlunda.
Har du kommit fram till något då?
Inte så där. Det är väl små detaljer naturligtvis, va? Men nej, inget så där. Det här skulle vi ha gjort, va? Men det finns väl detaljer som vi borde gjort bättre i båse och även på plan då naturligtvis. Vi hade ju till Nask och det var så himla roligt att få uppleva ett guld med Hedin och Åke där och alla fans och allting. Så. Men ibland får man inte allt.
Kan du ångra att du var ju lite kaxig där efter match 4 när ni förlorade Gävle och det ska avgöras upp i Kempis? Att du sa att ja, men vi tar dem på hemmaplan?
Ja, det var vi tvungna att säga för att ingjuta mod i spelarna. De tyckte ju också att det här var lite jobbigt naturligtvis. Va? Så det var ingen kaxighet så, utan det var för att ingjuta mod i spelarna.
Kan du svinga en del i media för att kanske få fram en poäng till gruppen och skapa vissa typer av energier?
Ja, det måste man göra.
Måste det, alltså?
Ja, visst. Ibland har man spelare som det går tungt för och de har inte lyckats på länge och då säger man att han var lysande idag och då skriver journalisterna där för de fattar inte så mycket. Och då får han läsa det i tidningen i Värmland Folkblad dagen efter och då tror han att han var bra, så växer han och så ringer moster och morbror och alla runt omkring och gratulerar. Så det har jag gjort några gånger.
Okej. Intressant grepp ändå. Men kan du ha hanterat dem olika också? Att du ser att vissa spelare kanske behöver att du går ut och berättar i media att nej, jag är besviken på honom. Han uppträder inte som jag vill. För att det kan ge en push också.
Ja då, det kan du. Man behöver inte säga att de har varit värdelösa, men man kan säga att man förväntar sig lite mer.
Du, det där 98-99 laget, är det det bästa lag som inte har vunnit guld?
Nej, det är alltid svårt att svara på. Det är det, men ja, det kan jag inte svara på. Men vi var bra, det vet jag.
Ja, ledda av Sedinarna och Paulsson, Värmron, Kabele. Det finns många nämna. Salomonsson, och på backen så var det ju Alavara och Hasse Jonsson, Hedin och Holberg. Jag kan ju hålla på hela dagen.
Ja, vi var bra. Vi var ett stabilt lag.
Petter Rönnqvist i mål.
Ja.
Alltså, kan du känna att du har haft tur också? Att du valde mod vid den tidpunkten? För att man ska ju ärlighetens namn säga också. Du ska ju ha alltså, en stor slev av äran och heden att du släppte upp de här. Men det är också så att de kom ju vid samma tidpunkt för att det hade varit väldigt bra ungdomsarbete under många, många år.
Exakt. Det är de tre tena som man måste ha.
Och de är?
Talang, tur, timing.
Då lyckas man.
Då lyckas man.
Brappappa, faktaruta, inleder vi nu i Hockeypuls podcast med Pelle Bäckman. Och Pelle, det är så att vi ska börja med smeknamn.
Bäckis.
Bäckis och Pelle, är det de två?
Ja.
Ålder?
70.
Som jag sa tidigare, mäktiga 70, va?
Ja, mäktiga 70.
Du fyllde 70 i somras, visst var det så?
Mm.
Känner du att du skulle kunna hjälpa någon klubb i den här åldern som du är i nu?
Jag förstår inte, inte en hel säsong, men någon månad eller några månader skulle jag nog klara av.
Likt du gjorde i Modo 16-17 säsongen?
Exakt. Men då satt man mest i en buss och det var inte så roligt.
Ja, vi har hört Roger Melin klaga över de där långa, långa bussresorna.
Ja.
Du var inte ett stort fan av dem heller på ålderns höst.
Nej, det blev kämpigt.
Men är det i så fall kanske i en mentorroll som någon slags bollplank till en tränarstab eller?
Absolut. Något sånt skulle man kunna ha.
Tror du att dina värderingar, åsikter och taktik håller idag? Eller är de passé?
De håller idag, men det är ingen som tror på dem.
Okej, vad menar du då?
Nej, men alla, det är ju lite så, alla är åldersfixerade i samhället idag och vi blir ju betraktade som gammalmodiga. Och hockeyn har inte förändrat sig så mycket mer än att spelarna åker lite fortare och är bättre tränade. Men det går ut på samma sak fortfarande, att släppa in så lite mål som möjligt och göra så mycket som möjligt.
Vilka trender önskar du se tillbaka i svensk ishockey framöver här?
Ja, klokheten. Kravbilden måste bli mycket, mycket större på unga spelare.
Är idag den inte för hög redan?
Nej, den är för låg.
Okej.
Okay. Ja, men om man tittar på matcher så här, då han gör en bra dragning, säger de då. Sen om man missar en markering, om man dribblar vid fel tillfälle eller fastnar på blå linjen, det bryr man sig inte om. Det blir som laget, det kommer i andra hand. Det är bara den individuella utbildningen som gäller idag.
Men jag upplever nästan att det är tvärtom, att man ser i ännu yngre åldrar att det blir allt mer professionellt på gott och ont. Och vi ser ledarstaber utökas på både junior och A-lagsverksamheten för att ge så bra förutsättningar som möjligt för att de här ska lyckas och ta kliv i sin karriär.
Det innebär inte, om det står fem i båset, att kravbilden är något bättre.
Nej, det är i och för sig sant.
Ja.
Men man kanske kan vara ännu mer noggrann med detaljer.
Ja, det är man. Med detaljer är man noggrann, men man har glömt många viktiga saker, tycker jag.
Och från ledarhåll då? Är det det du menar med att man har glömt saker?
Ja.
Som ni tränare på 80-90-talet värderade högre?
Ja, det tror jag.
Skulle du vilja föreläsa om det här? Alltså, och vad menar du egentligen då att dagens ishockeytränare fattar?
Nej, inte all. Vi får inte dra alla över en kam, men jag tycker det generellt. Och då är ju pressen spinner ju på det här också då, va. Men vi som det känns ju som att det är förbjudet att försöka få de här spelarna som kan lite mer än bara en sak. Är du högerfattad och har ett bra skott, ja då är alla nöjda. Men sen om man är bra i egen zon eller inte, det är inte så noga. Men varför kan han inte bli lite bättre där då? Vi ställer lite högre krav på den biten till exempel.
Så du vill egentligen bredda kvaliteterna och försöka undvika att det ska bli specialister idag?
Specialister, man ska ha betyg 5 i någonting, det är bra. Men sen måste man ha betyg 3 i de andra, inga ettor, om man ska kalla sig elitspelare.
Du inleder som sagt i Oskarshamn som vi nämnde på 80-talet. Sen går du till Väsby, AIK, Färjestad, Modo, Malmö, Frölunda, Danmark. Nu glömmer jag inget här, va?
Nej, Vik var väl emellan.
Ja, där, Vik kanske. Just det, emellan. Ja. Det nämnde vi tidigare också där i början av 90-talet. Under... Och så, vad sa du?
Ja, Danmark är 5 år.
Ja, och jag tänker under de här decennierna så har du... Jag ska inte säga fostra, för det kanske jag överdriver, men du har ju haft spelare i dina lag som efter deras spelarkarriär gått vidare till att ta ledarpositioner och kanske framförallt tränare då, tänker jag. Tommy Samuelsson, Mattias Kalin, Jörgen Jönsson, Mats Lust, Fredrik Andersson, John Axel Allavara, Leif Karlsson, Harald Lyckner. Alla de här har ju spelat under dig.
Ja.
Tror du att du har haft ett finger med i spelet i deras framtida karriärer efter att de har lagt av?
Det vore ju kul om det vore så. Men det törs jag inte svara på, men...
Men det är ändå anmärkningsvärt. Antingen är det så att du höll på så länge så att du hade så pass många lag att det bara...
Så kan det vara.
...procentuellt blev möjligt. Eller är det ju faktiskt så att de har inspirerats av dig?
Man kan ju hoppas, men jag törs inte säga. Det var väl ungefär som att vi... Du vet, Arne Strömberg, Conny och jag, Nicke Johansson, Gunnar Johansson, vi blev inspirerade av han. Så det var väldigt många som fortsatte som tränare som hade haft Arne Strömberg.
Ja, det
så det kan väl ligga någonting i det.
Ja, absolut. Det behövs förebilder på alla plan.
Absolut.
Vem idag ser du dig själv i?
Ja, vad är han? Ganska pigg pensionär.
Ja, men jag tänker att, nu ursäkta om jag kanske var lite otydlig här, men av dagens tränare, vem ser du dig själv i?
Bulan, Berglund, Luleå.
Ja, okej. Okay. Där var du väldigt rapp på ditt svar.
Mm.
Vad är
jag
det som liknar
där? Jag tror vi är ganska lik. Engagemanget. Kravbilden. Att man brinner varje dag och varje match.
Det är ju väldigt lätt att bli omtyckt av sin egen krets och sitt eget läger när man är så. Och man får, nu ska vi säga det också, att det är en förutsättning att man lyckas, att man har framgångar som båda ni har haft. Men när man dessutom kan lägga till det här laget med känslor och säga vad man tycker, då är det ju väldigt lätt att man, ja, men hamnar, ja, men högt upp hos de egna supportrarna. Sen i andra kretsar och supporterskaror så kanske man hamnar väldigt långt ner, och det kanske är naturligt. Men det är väl också någonting man vill eftersträva som tränare, gissar jag.
Ja, jag tror det är viktigt att man har det där. Att man brinner och har engagemanget, det gäller väl i alla jobb. Man tycker det är roligt att gå till jobbet varje dag. Och det har jag känt hela tiden.
Fordon?
Passat, Volkswagen.
Och den rullar till tennishallen de här dagarna?
Ja, det blir inte långa sträckor nu för tiden.
Tjänar mer än en riksdagsledamot, och där är arvodet 65 000.
Inte just nu.
Nej.
Men jag har väl gjort.
Ja, var tjänar du som bäst?
Frölunda.
Frölundaåren alltså.
Ja, det blev ju bara 1,5.
Mm. Sparkad under din andra säsong.
Stämmer.
Roger Melin klev in därefter där innan jul 2007. Du var ju inne i den föreningen som nu är... Men den mest framgångsrika på 10-talet tillsammans med Skellefteå och Växjö. Men där och då i mitten av 90-talet, så efter guldet, lockout-säsongen, så var ju Frölunda inne i en väldigt tung period.
Ja.
Vad berodde det på?
Det blev väl lite vattenskalle på alla, tror jag.
Mm. Man gick snett på ganska många positioner och rekryteringar också.
Ja, det är väl en bra jämförelse med IFK Göteborg som hade sina storhetsdagar där. Och så värvar man allt som fanns och ingenting blev bra. Ja, det är svårt det där med kontinuitet.
Men där och då så låg det över vad 65 000 kronor för arvodet.
Ja, det gjorde jag.
Då var du på toppen av din karriär.
Jag tror jag var i Danmark faktiskt.
Okej, då var du som bäst.
Ja, jag tror det.
Jaha, det var ett lite oväntat svar.
Nej, det... jag tror det.
Jaha, för att då hade du samlat på dig så mycket erfarenhet eller?
Ja, ja.
Ni har ju en kvartsfinalplats i ett av alla de där VM-erna ni var i.
Ja.
Och det är inte ofta man ser Danmark så gå så långt i ett världsmästerskap.
Nej, det mötte Sverige då. En kvart.
Men varför nämner du inte till exempel kanske första året med AIK när ni vinner guld? Färjestadsåren när du vinner två guld? Eller de där fyra åren med Modern när ni är på toppen av svensk ishockey med två finaler och semifinaler?
Jo, det var väl det där lite, man har väl haft lite tur så med tajmingen att man har kommit till rätt klubba vid rätt tillfälle naturligtvis. Sen tror jag att jag blev lite klokare med åren och i Danmark så, ja, jag tror det stämde väldigt bra där.
Att du vinner guld första året med AIK, det var ju 83-84 säsongen.
Ja.
Och sen så vinner du guld första du gör med Färjestad 88.
Ja, du ser.
Alltså, det är ju väldigt svårt att, jag var ju inte med på den tiden, men att en tränare kan komma in och vinna guld första året, det ser man ju inte idag.
Nej, men det var ju lite flyt naturligtvis. Det var ju så. AIK hade ju, ja, Djurgården var ju favoriter då i och för sig då, men vi hade ju också ett ganska bra lag där med rutin och ungdomlig entusiasm. Likadant i Färjestad då, de hade ju varit bra under många år och tränar man Färjestad ska man väl ha något guld i alla fall.
Absolut, det kommer som ett brev på posten om man får stå med det här åset.
Ja visst, så man fick vara glad att man fick komma dit.
Men alltså vilket uppsving det måste ha varit för ditt rykte att så tidigt vinna guld med AIK. Där ska vi säga att Per-Erik Eklund var ju en gigant i den finalserien också. Hela slutspelet när ni... Det är ju tre raka mot Djurgården och två Stockholmslag i en final. När får vi se det nästa gång? Måste man
kommer aldrig att hända något mer.
Tror du inte det?
Nej. Så där är jag unik.
Per Bäckman, tränare för AIK. Det var ett bra debutår där kan man säga.
Ja, man lär få vara nöjd.
4-1, trodde du det i dina vildaste drömmar före matchen?
Nej, det var väl ingen som kunde drömma om att man skulle slå Djurgården i tre raka. Men vi har faktiskt vunnit de alla sista perioderna mot Djurgården. Och det visar att vi är ganska fysiskt starka AIK också.
Vad säger du om Per-Erik Eklund då? Han har blivit något av en nyckelspelare.
Ja, han är godkänd.
Men alltså, det där uppsvinget jag nämnde.
Jo, men det är ju så i en karriär. Man måste ju ha tur. Det är ju så. Nu börjar jag ju på låg nivå då i Division 2 i Oskarshamn och arbetar med sakta uppåt i Väsby där i gamla ettan då. Och sen fick man chansen i AIK då, sån stor klubb. Det är klart, det var ju en stor omställning va, men nej, det gäller att flyt och komma i rätt tillfälle till en bra klubb.
Det måste ju ha varit lättare att klättra på den där tränartrappan också. Med tanke på att det inte var lika många om jobben.
Ja, det vet jag väl inte. Var det mindre tränare då?
Ja, men jag tycker att det är väl ganska tydligt att det utbildas fler idag. På olika nivåer. Och idag så ser man ju till exempel i tränarstaber att det är två assisterande i SHL och det är målvaktstränare. Och vi nämnde tidigare att det finns specialisttränare också.
Jo, så är det ju stor skillnad naturligtvis va, men jag vet inte.
Visserligen så
det börjar bli lite många i båsen nu tycker jag. Det måste räcka med två.
Okej, du tycker att det räcker med två, man behöver inte vara fler.
Nej.
En av forwards och en av backar.
Vad ska alla göra då?
Individuell feedback, kanske en powerplay coach.
Ja, men det sköter väl vi.
Jag säger inte att du har fel. Jag nämner väl bara liksom vad orsaken är idag, att man får fler ögon ute där på isen.
De har ju ont om pengarna, klubbarna. Det är inte bättre det att lägga på lite mindre folk och de som vill jobba istället då.
Du, det är nog inte omöjligt att det är den framtiden vi går till möte, så att man kanske måste börja kapa i staberna också.
Ja.
Din största motgång?
Ja, det är ju den där finalen där.
Silversäsongen 99.
Ja, den sved.
Hemsöker Molin och Bisset och Larsson dig fortfarande?
Ja. Ja, det var en bra kedja, absolut. Det var det.
Men du nämnde ju Håkan Loob tidigare, att det är den bästa spelaren du har tränat.
Ja.
Det var ju i slutet av hans karriär som du fick se honom på nära håll.
Ja. Han kom ju in då. Jag hoppade in då. Färjestad låg ju kvalserien. Hoppade in jag och Gunnar vid jul då. Var ju då när det var OS.
Du tänker på 94-säsongen nu, ja.
Ja.
Mm. När de var i Allsvenskan och började spela sig kvar. Mm.
Ja, då hoppade vi in med jul då. Och då, ja, han tog ju oss själv. Så vi klarade det. Och där, ja, han har allt. Tänkte att göra 50 mål i Calgary på den tiden. Mm. När man fick slå ner folk hur man ville. Han gjorde 50 mål. Men, det säger allt.
Men jag såg aldrig Loob.
Nej.
Alltså, förklara för mig.
Hockeyns Maradona.
Nej, men nu övertygar du, va?
Nej, han kunde ju, ingen kunde ju putta kullen. Han hade ju arslet ner i isen när han åkte. Blick för spelet. Skjuta högt, skjuta lågt. Titta aldrig på pucken, titta på nätet. Nej, han hade allt.
Men vilken av dagens ishockeyspelare skulle du säga liknar Loob?
Pettersson-pojken där.
Elias?
Ja. Han är ju lite större, men han har ju lite det där goa i sig han också. Mm. Målsinnet och spelsinnet och ja, det är väl lite åt det hållet.
Den där X-faktorn när man inte riktigt vet vad man ska vänta sig.
Exakt, exakt. Mycket bra uttryckt.
Men du, på andra och tredje plats, är det Henrik och Daniel Sedin där, eller?
Ja.
Det måste det vara.
Ja.
Det är lite roligt också. Vill du veta en av dem? Henrik tyckte ju verkligen att du skulle vara med i podden, för jag var ju över och bevakade det när deras tröjor hissades i Rogers Place i Vancouver i februari. Ja. Då pratade vi lite om allt möjligt och tiden i mod och om de ska flytta hem, den här eviga frågan som de alltid måste hämta fram och tillbaka. Då nämnde Henrik det att, ja, men Pelle Bäckman, skulle inte han vara en bra gäst i podden?
Han är snäll, han, Henrik.
Ungefär så parafraserar jag lite nu kanske hans citat. Men då kände jag det att det är ju givet, det är klart att Pelle Bäckman ska vara med. Men alltså, vilket intryck eller vilket avtryck gjorde de på det? Ja,
fantastiska människor. Både på och utanför plan alltså. De kom ju fram där, var de 17 när de började. Och, jag menar, de fick väl inte spela allting då direkt. Och kanske inte sina 20 minuter som de gjorde sen då, men aldrig någon gnäll. Jobba på, ingenting. Sa aldrig ett ont ord till någon människa. Det har våra juniorer idag mycket att lära. Ödmjuka, bra i skolan. Gick naturvetenskaplig linje på 4 år. Praktexemplar.
Mm. Och du såg det, det var storstjärnor i sin linda.
Det kunde man inte riktigt veta faktiskt.
Okay.
De jobbar ju upp sin skridskoåkning där hela tiden. Och de var ju lite tröga på rören. Men allt annat hade de ju. Men sen, nej, de var ju så ambitiösa. Så de är värda all framgång.
Och det är ju 3 säsonger du får coacha dem.
Ja.
Under det sista år så har de ju stycket över till Nordamerika. Mm. Men linje 80, där måste du ju minnas med Sedin, Sedin och Weinhandel.
Ja. Det var väl det bästa nyförvärv. Jag var nere och träffade honom i Troja då 1 år tidigare innan han kom och sa att han skulle spela kvar i Troja bara för att få mer erfarenhet. Han var ju ordinarie A-laget där. Så sen kom han ju upp år efter då. Så satt, vi ville ha en högerfattad med dem. Så satt vi ihop dem. Det blev ju succé.
Ja, alltså kolla på Weinhandels karriär. Nu nådde han inte samma höjder, men hur många fina år han hade i LHC och KHL och i Tre Kronor.
Ja,
det var ju en fantastisk målskytt.
Och sen när han fick den där ögonskadan, jag trodde ju aldrig han skulle komma tillbaka. men han grejar ju det med.
Din favoritplats?
Det är nog Kroatien har varit mycket i. Okay. Tycker jag är trevligt. Ja.
Vad pratar vi då? Zagreb, Pardubice, Dubrovnik.
Dubrovnik.
Aha.
Det tog du. Det var trevligt.
Jag prickade in den alltså.
Mm.
Det är väl där Game of Thrones spelas in?
Ja, stämmer.
Du, så här. Pelle, jag tror att många tänker att Pelle Bäckman 70 år, han hänger inte med i svängen. Men jag tror i själva verket så har du järnkoll på saker och ting som händer i samtiden. Du verkar väldigt uppdaterad på något vis.
Ja, när det gäller idrott är jag väldigt uppdaterad. Ja, lite samhällsfrågor också. Man har ju tid nu att lyssna.
Ja, ska vi ta en samhällsfråga? Vem hade du, hur hade du varit som politiker?
Som Olof Palme.
Är det så?
Ja.
Okej. Okay. Du kan se dig själv i honom?
Ja.
Ja, det måste du faktiskt utveckla lite mer här.
Engagemanget, intensiteten och jobbet för de som har det sämre i samhället.
Ja, då har vi fått höra. Det är Thomas Bulan Berglund idag och Olof Palme då, som Bäckman ser sig själv i. En klubb du inte gillar?
Det är klart, när man tränar AIK så hatar man ju Djurgården. Och det var ju likadant när jag var i Modo, så de har jag väl aldrig gillat, om jag ska vara ärlig.
Nej, vi nämnde finalvinsten där med AIK 84. Något som smärtar dig desto mer, då var det ju i glädjerus såklart. Men 98 semifinalen mot Djurgården.
Stämmer.
Du, det är Magnus Wärmblom som är skogstoke. Det är du som tar Andreas Salomons klubba för att kliva den på mitten, misslyckas. Och det är Jan Axel Alavara som kör över Thomas Kuben Andersson.
Ja.
Och det är
fest.
Ja.
Och Patrik Putte Eriksson blir den som avgör matchen. Och jag tror att det är rena överfallet där på domaren faktiskt från någon av Modospelarna direkt efter det att
ja, han kommer få ett matchstraff alla var. Han åker fram och tacklar, hoppar in en tackling på domaren.
Ja, det är otroligt.
Det här är
hemska scener.
Så att han får något rejält straff, nummer 5.
Ja, men det är en infernalisk stämning då i Kempis.
Ja, tänk när Samuel Paulsson kvitterat vid 3-3 då när det var 10 sekunder kvar. Det var som ett halleluja-möte.
Du, har du lyssnat på Thomas Kuben Anderssons avsnitt i Hockeypuls?
Nej.
Nej, då kanske du ska göra det faktiskt. Han går in lite i detalj vad han tänkt och tyckte om
det mötet. Ja, det var inte så roligt att vara domare då.
Nej, hur upplevde
du det? Då var vi heta.
Jo, det kastades in saker från läktarhåll också. Hur upplevde du hela det där? Jag vet att du har sagt i intervjuer tidigare att den stämningen kommer jag nog aldrig uppleva igen.
Nej, det var lite extra faktiskt.
Du känns ju... Ja, förlåt. Fortsätt.
Nej, men det är väl klart att det var väl inte bra som det blev, va? Men vi ville så gärna vinna. Och vi tog till alla medel, men det hjälpte inte.
Och då yttrar sig såna känslor också.
Ja, tyvärr kanske.
Nej, jag vet inte om jag ska säga tyvärr. Det är ju någonting som attraherar väldigt många också. Att man visar känslor på det där viset.
Jo, det blev väl lite mycket kanske.
Det kanske det blev faktiskt. Vi ska känna det. Du, det känns som att slå in en öppen dörr här också. Men nu skulle du välja Kempis före Fjällräven Center?
Ja. Den där atmosfären, publiken är nära inpå. De här mindre arenorna som fanns då, de var ju häftiga alltså.
Kan det vara så att det är för tillrättalagt idag? Jag sa ju det att ja, men alla förutsättningar finns för att lyckas, men att det också kan göra hockeyspelare bekväm?
Helt rätt.
Okay,
röda mattan rullas ut alldeles för lätt. Förr fick de kriga för framgången på ett annat sätt, och det var inte de här faciliteterna. Nej. Som är idag. Ja, allt är tillrättalagt, va? Vi ska ju vara så likt NHL som möjligt. Och det är väl inte fel att det finns bra förutsättningar. Det är inte så jag menar, men precis som du sa så kan det nog bli lite för lätt idag.
Det vill du helst förändra med ishockeyn?
Det är ju svårt idag när det går ju nästan inte att spela utomhus nu för tiden, att ungdomarna fick börja på utomhusrinkar och lite mer spontan hockey och att man åkte mer skridskor. De här 2-50 minuters passen i veckan som ungdomarna har idag, det är ju svårt att bli hockeyspelare då. Plus att det har ju blivit en rikemanssport, hockeyn. Du måste ju ha två bilar. Vi gjorde en undersökning i Karlstad. Det visade sig att det var 90% var villabarn som spelade hockey. Så det är många som aldrig kommer i kontakt med sporten idag. Det är ett stort problem med rekryteringen.
Vad behöver man göra i den frågan, tycker du? Finns det några åtgärder som är rimliga att göra?
Ja, man måste ut och missionera i skolorna. Tala om att man finns och har låneutrustningar och så att ensamstående mamma kan skicka dit sina pojkar.
Och sen också skapa ännu fler isytor som är tillgängliga.
Ja, precis.
Och det är ju inte den lättaste frågan när det byggs allt mer och det är kanske andra intressen som finns än att spola upp isar till barn. Det finns de mer kommersiella och kapitalistiska värden som man vill åt idag.
Visst är det så. Så det är inte lätt.
Det är en knäckfråga för förbundet och alla klubbar.
Det är det.
Men ditt svar blir helt enkelt att göra ishockeyn tillgänglig för fler. Är det så man ska sammanfatta det, eller?
Det är en bra sammanfattning där.
En person i hockeyvärlden du inspireras av?
Just nu eller förr?
Ja, det kan vara när som.
Ja, det var Arne Strömberg.
Ja, han var vi inne på tidigare.
Ja.
Som gick i tränarskolan innan din generation klev in och tog över.
Ja, ja. Nej, han var en riktig inspirationsmänniska. För många utav oss, som jag tror även för Conny Evensson, som var en stor tränare.
Ja. Vad var det med Arne som stack ut?
Ja, för det första, han var fruktansvärt allmänbildad. Så där pratade, man kan ju tro att han bara pratade hockey, men han var samhälls... Han kunde allt om historia, politik och så var han rolig samtidigt. Och sen en duktig hockeytränare. Så vi både skrattade och spelade hockey. Det är en ganska bra kombination.
Du har ju varit tränare under stora ledare. Jag tänker kanske framförallt på Kjell Glennert i Färjestad. Du nämnde Åke Eklöf tidigare i Modo, uppskattade ordförande. Men Glennert, jag tycker vi hakar oss fast lite där. För du var ju både spelare och tränare i Färjestad. Hur märktes hans närvaro? För det är ju i princip han och ja, men familjen Glennert som gjort Färjestad sin sådana maktfaktor som den klubben idag är.
Nej, han var ju ganska framsynt måste man säga. Han var ju den första. Vi hade ju ett rött rum uppe i ena hörnet där man kunde äta och de fick servera lite starkare drycker. Jag gjorde ju sittplatser i hallen och så vi fick leasingbilar kom jag ihåg och lite såna där grejer. Och sen såg han ju till att vi fick jobb i Karlstad så... Ja, de flesta stannar ju kvar där och... Nej, han var framsynt.
Ja, en visionär också. Det sista han gjorde innan han gick bort var väl att skapa Lövers Lila egentligen också.
Han var bra att hitta huvudsponsorer.
Och det fanns någon slags systematiskt producerande av ledare också i Färjestad som jag tycker är väldigt anmärkningsvärt. Glennert visst, men Olle Öss går ju nämna, Evensson och du och många andra. Jörgen Jönsson idag ser vi. Håkan Loob, det är ju så många som har varit i klubben som spelare och sedan känt att jag tar mig an en ledarroll här också.
Nej, han ville ju att de spelarna då som ville bli ledare, att de skulle vara kvar i klubben, för då visste han ju att de hade ett stort klubbhjärta och brydde sig om klubben då. Så när man blev kallad till att bli tränare i Färjestad, det var ju ett kall precis som då. Kunde man inte tacka nej och det var aldrig några skrivna kontrakt, det var anslag.
Det var så alltså, du skrev aldrig på kontrakt?
Nej.
Okej. Men det är ju lättare sagt än gjort att skapa den här och odla den här kulturen också av att man i generationer efter varandra hela tiden har den här Färjestadsandan på spelare och ledarhåll. Så vad gjorde man som inte andra klubbar kanske har lyckats med i samma utsträckning?
Nej, man var ju man var ju mån om de som man hade då, såg till att sociala fungerade. Och att, ja, han ordnade ju jobb åt många, och inte han, han hade ju bra kontakter i näringsliv och med kommun. Och, så han fick ju hela samhället att ställa upp på Färjestad.
Och Olle Öst kom in därefter också.
Känner ja, han var väl den första sportchefen i Sverige, svensk hockey.
Ja, och vi känner ju honom sedan, väl sedan Leksands tiden också. Och det avtryck han gjorde där. Men Färjestad har ju producerat många nya roller kan man säga också.
Ja, det han var ju en perfekt sportchef. Han var ju dalmas och snål, så den gillar ju Glennet.
Den perfekta kombinationen.
Ja.
Och när man är sportchef. Jag tror att Harald Lyckner sa något liknande faktiskt om Ecke Holmberg, varför han var så framgångsrik under sin korta tid som sportchef mot att han delade inte ut några onödiga lönekuvert och strösslade inte med stålarna, utan han höll i dem och betalade rätt summa till rätt spelare.
En konst.
Ja, det är ju. Och där kanske du vill nämna Bengt Hedin också och Eklöf tillsammans.
Ja, Åke var snål han. Jag kommer ihåg en gång, lite, då hade vi väl tre backar skadade och gick Pirre och jag upp och frågade om vi skulle kunna få låna in någon back utifrån då. Finns juniorer, så Åke, det var bara lomma ut och åka ner med tre backar till Färjestad.
Ja, det är ju lätt att säga när man hade den talangproduktionen också under de åren.
Ja. Men, nej, han var bra.
Vad är det som gör dem till sådana rekordeliga män då?
Åke var ju väldigt jordnära. Det var ju alla ledare uppe i Övik. Vann vi så stod de med fötterna på jorden. Förlorade vi så var väl inte det hela världen heller. Va? Det steg de aldrig åt huvud, oavsett om vi hade framgång eller inte. Det var det jag gillade med dem.
Ett lag du gärna hade velat träna?
Ja, Frölunda hade jag ju drömt lite om, och det fick jag. Nej, men det skulle väl vara kul att få träna Leksand någon gång. Med full hall där och den entusiasmen som de har där.
Men du drömde om Frölunda alltså?
Ja, det gjorde jag. Skandinavien, där man spelade där och man var tränare. Fullt Skandinavien, vilket tryck.
Vad var det för attribut, eller värden kanske man snarare ska säga, som du drogs till med tränaryrket?
Man kan ju inte välja vad man vill vara som tränare. Men det var ju det här att få jobba med människor och försöka få ut maximalt av dem. Och är det sen bra ledare runt omkring och entusiastisk publik, då är det ju tipptopp.
Är det någonting du känner att du... För nu, vi kan ju faktiskt summera tränarkarriären. Visst att det blir kanske något kort inhopp, det vet man ju aldrig eller så, men...
Den kan vi nog summera.
Ja, är det någonting du ångrar?
Nej, det vet jag inte så här på rakan. Det är väl klart. Vad tänker du, att jag har valt speciella lag eller fått?
Nej, alltså vad som helst. Det kan vara ett beslut du gjorde i en match. Det kan vara
ja, det en finns, spelare ja, men som herregud, du sparkade. Under 35 år så är det mycket man har gjort fel. Det är väl självklart.
Det verkar inte vara något snedsteg som sticker ut som du vill nämna.
Jo. Man har väl bänkat spelare vid fel tillfälle och sådär. Och det har inte blivit bra. Och det finns det väl. Så det, nej, men det är ju, finns naturligtvis kanske 50 saker som man i efterhand borde ha gjort annorlunda.
Men allt som allt så verkar du väldigt belåten med vad du åstadkom.
Ja, jag har haft en jävla tur. Det är ju så. Det är ju fått hålla på med det roligaste man vet. I så många år. Det är ju bara att tacka.
Men du har sagt tur många gånger nu, Pelle. Men det handlar ju också om att förtjäna de chanserna.
Ja, det har jag väl gjort. Jag har väl tagit vara på de flesta. Det har jag gjort, det tycker jag. Jag har ju lagt ner ett hårt arbete. Det tycker jag har gjort. Jag har ju verkligen levt för det där.
Där är du om 10 år.
Ja, man hoppas väl att man har hälsan och man kan fortsätta spela tennis och golf. Och att gå bra för dem runt omkring en. Släkt och vänner.
Ja, hur skulle du säga att du mår idag?
Jag tycker jag mår ganska bra, måste jag säga. jag har ju försökt att hålla igång lite grann hela tiden då. Jag tycker om att träna.
Nu är det bara att vi ska ta oss igenom det här coronahelvetet helt enkelt.
Ja, då blir man kan hälsa på sin familj och barn och barnbarn och allt sånt. Det törs man inte göra nu.
När träffade du barnen och barnbarnen senast?
Ja, det gjorde jag i somras här då. Då var ju, då fick man ju sitta ute och äta då. Då gick det väl an med stort mellanrum. Sen dess har det inte blivit någonting.
Det är ju snart ett halvår sedan.
Ja.
Det måste vara jättetufft att
ja, det är det.
Inte få umgås med nära och köra.
Ja, inte. Som tur är så kan man ju se pojklagsmatcher på tv nu för tiden. Så jag har ju sett barnbarnens matcher på tv här den andra spelar. Men de har ju fått sluta också nu då. Så det har ju varit lite roligt. Var man du, kan ha lite kontakt.
Vad är det första du, eller vad är det du saknar allra mest?
Med ett ja, det är jag träffar nära och kära.
Mm. Och bara vara.
Ja.
Vad är det första du kommer göra när nästa restriktioner släpper, eller rekommendationer kanske man ska säga, och det är mer säkert att föra sig ja, ut i samhället?
Då kommer jag åka och träffa dem.
Mm. Och till julen så blir du att fira ensam?
Ja, det blir det. Ja. Det finns inget annat. Nej. Du måste ha respekt. Tyvärr.
Verkligen. Eller, det är faktiskt så att vi ska ta avrunda och tacka dig.
Vilken för... tur, för jag har bara 2% kvar.
Vilken timing.
Ja.
Pelle, stort tack för att du var med i Hockeypuls podcast.
Ja, tack själv.
Det var väldigt, väldigt intressant att få höra dina tankar om ja, men nutid och även vad du uträttat som ishockeytränare.
Tack så mycket.
Och jag säger tack till alla er som har lyssnat på det här avsnittet också. Vi trummar på och det kommer allt fler avsnitt här innan jul och nyår också. Några specialpoddar, jag ska inte säga allt för mycket, utan häng med i poddverkstan så kommer ni få mycket, mycket mer här framöver utöver vanliga gästavsnitt också. Som går ut varje torsdag, precis som vanligt. Och har ni några tankar eller funderingar, då skickar ni ett mejl till mig på adam.johansson@mittmedia.se eller hör av er till mig på Twitter. Så, då säger jag tack och hej. Hoppas att ni får en fortsatt trevlig torsdag eller när ni nu lyssnar på det här, och så hörs vi nästa vecka igen. Det här var Per Bäckmans avsnitt.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.